Har ni det bra? Ja, fint. Ja, jag ska predika här för dig nu då. Och jag brukar alltid fråga mig om jag har såna här PowerPoint-presentationer och sånt. Men jag sysslar inte med sånt. För jag är min egen PowerPoint. Behöver inte det. Men stolar brukar jag använda när jag predikar. För jag reser ju överallt och har möten. Och det är inte alla som har såna här fancy grejer som ni har. Men stolar finns det i varenda kyrka. Och då har jag tagit för vana att när jag kommer till någon plats där jag inte har varit förut, så brukar jag vilja använda stolar. För att stolar är väldigt bra. Sitter du bra? Ja, fint. Vad sitter du på för någonting? Ja, en stol, ja. Och nu har jag varit pastor ganska länge i Norge och rest i många, många år. Jag är ju så gammal så det är inte klokt, va? Och då är det ju så här i Norge, där när man säger att lita på, vad tror du man säger då? Stole på. Så det är samma ord. Jag fattar inte det där, var man fått det ifrån. När vi säger att lita eller ha tillit, då säger de stole. Jag stolar inte på dig. Jag litar inte på dig. Eller jag stolar på dig. Jag litar på dig. Och sen då när vi är i en kyrka så talar vi om Gud. Jag stolar på Gud, ja. Och då har jag ju försökt att förstå det här. Var kommer det namnet ifrån? Det är klart, tro är ju inte heller så där. Var kommer tro ifrån? Jag gillar att leka med ord. Och då har jag sökt och försökt förstå det här. Varför säger ni stolar? Det är ju en stol. Och då är det ett gammalt ord som betyder att stötta sig, att stödja sig. Så därav kommer det här att stole på, stötta sig mot. Alla behöver ett stöd, va? Alla behöver någonting att stötta sig mot. Så min predikan här ikväll, den handlar om Jesus. Jag tar det säkra före det osäkra. När jag kommer i en kyrka, va, så tänker jag att jag ska predika om Jesus, va? För det måste ju gå hem på något sätt. Man blir ju skrämd om någon säger nej, vem är det i en kyrka? För rätt svar i kyrkan är alltid Jesus. Bra. Okej. Och därför ska vi prata om Jesus som din stol ikväll. Och jag har bett Oliver att läsa texten för oss ikväll. Så att du ska få micken, så kan du läsa.
Romarbrevet 3 och 23 börjar vi från då. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol. Hör ni? Nådastol. Nådastol. Genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade.
Tack. Far, nu tackar vi dig för detta ord. Tackar dig för att vi får se på dig och ta lärdom av det, Herre. Tack för att du öppnar våra ögon så att vi ser något nytt ikväll, Herre, som vi inte har sett förut, Herre. Vi ber om det. Tack Jesus för att du kommer fram till oss, Herre, med förståelse och kunskap. Så vi kan lära känna dig ännu mer, Herre, i Jesu namn. Amen. Nu är jag van med lite interaktiv publik, va? Så jag gillar väl, du får gärna stå upp och vifta så här om du tycker att det är bra. Och sen får du liksom skrika till, amen, halleluja. Du får inte säga något om du tycker det är dåligt, för då får du gå hem. Men annars så vill jag att du är med här nu ikväll. Är det okej? Okay? Ja. Är det en blyg grupp här, eller är ni frimodiga? Ja. Hur många känner alla som är i den här lokalen ikväll? Ungefär. Jag vet vilka de är i alla fall. Lyft in den. Ja, men det här är ju... Håller jag på att säga. Ja. Men det är klart, vi är i Götene så det är lätt. Men jag kommer från en ännu mindre plats. Jag har växt upp i Finnerödja. Vem vet var Finnerödja ligger? Det är inget du behöver veta, men bara för kuriosa. Där kommer alla jordgubbar ifrån. Jordgubbsmetropol, Finnerödja. Det ligger ju också i Västergötland. Men lite längre upp mot gränsen till Närke. Men det är inte det jag ska predika om nu. Sluta nu, Stefan. Vi ska predika om stolar här ikväll. Okej? Okay? Och det är ju så intressant att det står att honom, vem tror du honom är i det här sammanhanget som vi läste här? Vem är honom? Ja, Jesus. Han får nu namnet stol. Och det här tycker jag är så intressant med Jesus, för att han kallar sig ofta för objekt. Och det gör ju inte du, och jag tycker inte du ska göra det heller, och du ska inte kalla andra för det heller. Men Jesus tar sig friheten och kallar sig själv för objekt. Han säger: jag är dörren. Det har ju inte du sagt så här: hej, vad heter du, dörren? Det håller vi inte på med. Och sen säger han vidare: jag är också vägen, säger han. Det är också ett objekt, va? Det är någonting som vi kallar oss inte för vägar. Jag heter vägen. Nej, utan jag vet församlingar som heter vägen. Vägurin i Island, i Reykjavik, dit ska du åka någon gång. Men då heter den församlingen Vägurin, eller vägen. Och Jesus säger sådana här lite härliga saker, va? Jag är dörren, jag är vägen. Och nu här i det här fallet så säger Guds ord: han är en nådastol. Va? Så nu har han tre saker här. Han är väg, han är dörr, han är stol. Och alla de här tre sakerna har du relationer till. Du har umgås med stolar hela dagen, håller på att säga. Du har suttit i många stolar idag säkert. Va? Du började i morse, satt dig vid köksstolen där. Och sen har du varit på skolan kanske, och där sitter du i en, vadå? Inte soffa, du sitter i en stol. Och så. Sen har du ju transporterat dig själv också till skolan. Vad gick du på för någonting då? En väg, ja. Och Jesus är så skön, va? Han är inte alldeles, han är inte religiös, utan han är väldigt praktisk. Han vill att vi ska förstå hur han fungerar. Du kan något om vägar, jag vet det. Även om du inte är så utbildad på just vägar, så kan du ändå något. Du har åkt på vägar, det är det man gör på en väg. Va? Man tar sig från en plats till en annan, och däremellan så ligger det en väg. När jag åker hem till Huskvarna så åker jag på ibland undrar jag om det är en väg, men ändå, för de håller på att bygga om här så mycket. Va? Men det är i alla fall en väg som man tar sig från en plats till en annan. Det som är bra att veta om Jesus, han är ju vägen. Det vill säga, vägen fanns där innan du, just det, kommer. Den ligger där innan. Det är ju inte så att man uppfinner vägen medan man börjar köra. Eller hur? Utan du har ju en väg att åka på. Och den har man ju lagt där innan du kom med din bil där, eller moped eller vad du nu kommer för någonting. Så ligger ju vägen där. Och det är ju precis det Jesus säger om sig själv: jag är vägen. Det går alltså att åka på mig, eller det går att gå på mig. För jag leder någonstans. Alla vägar leder någonstans, förhoppningsvis. Men och man har ju talat sig att alla vägar går till Rom, leder till Rom. Och det var ju så på romartiden att man byggde vägar på det sättet. Romarna var ju fantastiska på det. Och byggde dessa vägnät då. Och då hade man det talesättet att går du på en väg så kommer du så småningom till Rom. Men Jesusvägen, vart leder den då? Fadern. Till Fadern. Amen. Så om jag ska komma till Fadern, alltså Fader Gud, så måste jag gå på en väg. Och den vägen heter Jesus. Ingen annan väg leder till Fadern, utan det är bara den vägen som leder till Fadern. Och det här vill Jesus säga när han säger att jag är vägen. Därför att vi vet någonting om vägar. Vi vet någonting om dörrar också, eller hur? Du har haft en relation med dörrar idag. Är du profet, Stefan? Nej, jag är bara en vanlig kille som vet att vi umgås med dörrar. Du har gått igenom dörrar idag, eller hur? Har du mött någon låst dörr idag? Jaha, vad gjorde du då? Sparka in den då kanske? Man går in och ut genom dörrar. Varför har vi en dörr? Vi har dörrar i kyrkan här. Varför har vi dörrar? Det var stängt innan här, så ni ska vara ute och dricka saft där ute. Och sen ska, bara för att du ska känna att nu fick du komma in. Men då var det en dörr där. Och det är dörr ut också. Man har ju dörrar för man vill avgränsa saker och ting. Och alla dörrar har ett budskap. När dörren är stängd, vad säger den då? Den säger nej. När den är öppen, vad säger den då? Ja. Ja, okej. Okay. Du är så intelligent, jag är helt chockerad här. Jag kan knappt predika färdigt. Så dörrar har vi för att vi stänga ute saker för att behålla andra saker inne. Det är därför, och som värme och såna massa saker vi kan säga om dörrar. Och Jesus säger: jag är dörren. Om du går in genom mig, Tänk att det är möjligt att gå in genom honom. Då är det inte så att du liksom tråcklar in genom honom, utan det är ju det han har gjort. Det är det som är en dörr. Och när du kommer in genom honom så kommer du liksom in i en helt annan värld som kallas för frälsningens värld. Och när du kommer in där så öppnar sig ett nytt landskap för dig. Och du har prövat många dörrar i ditt liv. Och de där dörrarna har lett dig någonstans. Och jag har gjort det också. Jag är mycket äldre än vad du är. Så jag har gått igenom många dörrar i mitt liv. Och jag gjorde ju det därför jag var nyfiken på vad finns det på andra sidan. Alltså jag var en nyfiken kille. Jag växte ju upp i en sån här håla som Göteborg nu. Nej, det är ingen håla. Det är en fantastisk metropol. Men jag växte ju upp i sån här miljö. Va? I Finnröja var det 1000 invånare, vet du. Och det fanns en bensinstation. Där fanns det ett kafeteria. Där fanns det ett flipperspel. Och där var vi jämt. Det var det man gjorde där, den där bygden där. Så jag har vuxit upp där. Då var jag ju så nyfiken på livet. Va? Jag ville ju se något mer än den här hålan. Va? Jag hade en kompis. Det fanns ju bara en där. Och han heter Håkan. Jag kallar honom för Håkaset. Vi var lite sådär. Och han och jag, vi gjorde ett blodsförbund med varandra. För jag vill läsa någon indianbok någonstans. Så vi gjorde ett blodsförbund med varandra. Skar upp armarna och det var ramblod och sådär. Ja, men det fanns inget att göra där. Så vi fick skära upp blod. Och, så klenade vi blod på varandra. Och så lovar vi dyrt och heligt att vi aldrig flyttar från Finnröja. Här ska vi leva, här ska vi dö. Och så va. Men tack och lov att Herren hade andra planer för mig. För det fanns inga tjejer där heller. Där i, så. Det fanns en, vet du, och hon var inte fin alltså. Och det var så tråkigt att just den enda som fanns inte var fin. Men den fick hocka av, så han fick ta henne om. Så jag fick ingen då. Men då hittade jag en annan tjej någon annanstans. Och tack och lov att jag fick ta på henne. Marie heter hon. Vi har varit gifta i 43 år. Ja. Så, och hon var helt underbar alltså. Och är fortfarande. Hon vet, jag hade ju aldrig varit utanför sockengränsen. Och så. Jag var nervös när jag såg 50-skyltarna tog slut. Va? Så nu är jag på okänd mark här. För jag växte upp också med en mamma. För min pappa dog när jag var liten. Jag var bara 9 år när han dog i en olycka. Och mamma blev änka. Och då så var hon ju så rädd för sina barn att de skulle slå sig. Så där, va? Och jag var ju sån här villing. Jag slog mig ju jämt. Va? Och så hon skrämde oss jämt. Va? Och det var två saker hon skrämde oss för. Det var tjejer. Och det var inte så, hade hon inte behövt göra, för han fanns ju bara en där. Va? Men hon skrämde för tjejer. Akta för tjejer, de tar livet av dig. Så jag fick någon konstig känsla att tjejer ska man akta sig för. Och sen stora vägen. Det gick en stor väg förbi Finnröja där. Gå inte upp på stora vägen, då kör de ihjäl dig. Jag var alltså så rädd för tjejer och sen också stora vägen. Va? Men när man tog sig upp på stora vägen så kunde man komma till den stora metropolen Laxå. Det är enormt mycket folk där. Och sen tyckte man att man ändå längre man gick i gymnasiet, komma till Hallsberg. Och sen kunde man lyxa till det och åka ända upp till Örebro. Vet du. Då var man helt svimfärdig när man kom upp där. Man visste inte vad som var skog av människor där. Den känslan hade jag i alla fall. Och då var det men jag hade ju också en sån längtan på insidan att liksom explore. Va? Och sånt som alla ungdomar har. Det har väl du också, jag hoppas det i alla fall. Man vill mer och sådär. Och då prövade jag i mitt liv många olika dörrar. Va? Och de här dörrarna, det kan vara alla möjliga namn på de där dörrarna. Det kunde vara droger, det kunde vara liksom äventyr, farliga saker, allt möjligt sånt där. Jag ska inte gå in på allt vad jag håller på med. Men varje dörr hade ett löfte med sig. Gå in genom det här, Stefan, det här blir kanon för dig. Och så gjorde man det, men på andra sidan den dörren så upptäckte man ju, det var ju inte alls så som jag trodde det skulle vara. För det var så vacker dörr, va? Den såg så häftig ut. Så när man gick in där så var bara tomt där när man kom på andra sidan. Jesus gör ju inte så. Jesus ger ju inte så väldigt mycket advertisement omkring sig. Han säger ju inte det blir fantastiskt liv när du kommer in genom mig, vet du. Då blir det grejer. Utan Jesus, han är mer schysst tycker jag. Därför att han erbjuder inte saker som han inte sen står för. Men det han erbjuder, det står han för hela livet. Hjälp mig lite grann här nu. Det han erbjuder, det står han för hela livet. Och nu har jag varit frälst väldigt länge, kan jag tycka i alla fall. När jag tittar på dig så känns det som jättelänge. För jag har varit frälst många, många, många år. Och jag har ju upptäckt det, att den där dörren som heter Jesus, när jag gick in genom den, så håller den liksom det löftet som jag upplevde att jag fick. Att jag skulle få frid, att jag skulle få sinnesro och alla de här sakerna och glädje i livet. Och också en mening med mitt liv. Och det fick jag ju uppleva då. Och det är så glad att jag hittade Jesusdörren och gick in genom den. Men det var ju inte det jag skulle predika om ikväll. Utan jag skulle predika om stolar. Så vi bara kastar oss över till stolbegreppet nu då. Och det är ju som med stolar. Jag har ställt upp två stolar här för att beskriva det här jag vill tala om ikväll. Den ena kan vi då för enkelhetens skull kalla för Jesusstolen då. Vad heter den här stolen? Ja, den stolen. Och sen, jag kan ha fler stolar här, men jag ska bara ha två ikväll för att jag ska inte hålla på för länge. Och den andra stolen, vi sätter ditt namn på den. Vad heter du för någonting? Stefan. Så du har du där och sen har du Jesusstolen här. Två olika stolar. Och vi ska titta lite grann på det här med stolar ikväll. Det är ju vissa saker du behöver veta när du ska sätta dig i en stol. För nu är jag ju utnämnd mig själv till en stolexpert här. Det är vissa saker som du ska veta. Nummer ett, när du ska sätta dig i en stol alltså. Nummer ett, att den är där. Alltså det var inte djupt det där, men det var ganska starkt va. Alltså det är så viktigt att stolen är där när jag sätter mig. För vi har alla varit med om stolar som vi trodde var där. Men inte var där. Eller någon som kör ett practical joke med det. Som rycker undan stolen när du kommer i faran med din feta rumpa rätt ner i backen där va. Och du får leva med den mobbingen för resten av årskullen va. Hur många har varit med en sån grej? Ja. Jag kommer ihåg min brorsa gjorde så här för mig. Vet du. Jag fick så ont i svanskoten. Jag lider fortfarande faktiskt med den där. Det är så 60 år sedan. Men någon rycker undan stolen. Eller den försvinner. Eller man är så trygg med att stolen alltid brukade vara där. Så man tänker inte på att när man sätter sig ner att kolla om den verkligen var där. Va? Och så är det ju med stolar att det är viktigt att veta att den är där när jag sätter mig ner. Amen. Ja, vi pratar ju om Jesusstolen här nu och pratar om du-stolen där. Men just det där att ha den tryggheten. Det är ju så att i livet när du har varit med om det där. Du har satt dig på en stol som du trodde var där men den var inte där. Eller den rycktes bort. Hur blir du nästa gång du ska sätta dig? Då blir du osäker. Och du undrar, ja, är den där eller inte? Finns den där eller har någon tagit bort den eller så? Och det här är ju väldigt viktigt därför att det har att göra med hur du liksom, vilken trygghet du har i livet. Därför att det är ju så här att om jag skulle vara djävulen, vilket jag inte är, men om jag skulle vara det, då skulle jag försöka få dig osäker. Och hur ska jag få dig osäker? Jo, genom att jag börjar manipulera med din tillitsplats. Säg efter mig, tillitsplats. Ja, för det här pratar vi ju nu, det är en platsen av tillit. Va? Det är ju så skönt att det stod att han är framställd som en nådastol. Va? Och vi har ju haft många tillitsplatser i livet. Va? Har du någonsin blivit skuffad eller besviken? Ja. Alltså du blir ju inte besviken på din moped, det kan du bli kanske på din moped eller på någon eller det har jag aldrig hört någon som skriver böcker om det bitterheten som de har över mopeden som aldrig funkar. Det är liksom ingen som skriver böcker om sånt. Därför att det är döda saker. Men när vi blir besvikna så är det ju alltid kopplat till någon människa. Det kan till och med vara kopplat till Gud. Va? Men oftast är det ju människa, det mellanmänskliga. Att jag blir besviken därför att jag trodde att den där personen gick att stole på. Det gick att lita på den här människan. Och så upplevde du att nej, men det gick inte att lita på den här människan. Och så blir du så gruvligt besviken därför att du hade en sån förväntan på att just den stolen skulle vara kvar där. Och vi har alla varit med om det här, så du behöver inte sitta där och känna varför pratar de bara till mig när det är så många andra här. Nej. Utan vi får uppleva det där i livet ibland. Sen är det ju också så att ibland så blir vi så besvikna på oss själva. För vi tänkte att, ja men, varför gjorde jag så här för? Var jag inte bättre än så här? Och så har vi liksom en tillitskris när det gäller oss själva. Och allt det där går ju tillbaka till att jag inte fundamenterar riktigt i rätt stol. För om jag har mig själv, nu går jag före mig själv lite. Om jag har mig själv som tillitsplats, då kommer jag att bli besviken förr eller senare. Det är bara så det funkar. Därför att jag är inte kallad att bära upp mitt eget liv. Utan det är han som kallas för nådastolen. Han är kallad att göra det. Om jag skulle vara fienden och vilja sätta dit dig och ödelägga dig. Ja, men då skulle inte jag börja attackera din hårfrisyr. Och börja liksom... Eller liksom, så jag skulle inte bry mig om ditt yttre. Därför att det inte är ditt yttre som avgör det här. Utan det är, var har du din trygghet någonstans? Var är du? Om jag kan komma åt den på något sätt. Och till exempel börja manipulera den här platsen. Och det här är ju så typiskt, va? Till exempel att jag börjar villkora det här nu. Du har det, för alla människor behöver en plats. Va? En känsla av att jag tillhör någonting. En känsla av att ja, men här har jag i alla fall min plats. Här kan jag sitta. Här. Jag är trygg här. Jag menar, titta hemma hos dig. Va? Nu har inte jag varit hemma hos dig, tack och lov. Men hemma hos dig. Va? Då har du ju pappas stol där. Det, är ju inget, det står ju inte pappas stol där. Men det, han har ju suttit där i 300 år. Så alla vet där sitter pappa sitter här. Va? Det är en sån där oskriven lag hemma hos er. Eller mamma. Eller sådär. Du vet hur det funkar. Där du är också i skolan. Du har din plats där du sitter och så vidare. Och allt det där. Alla behöver det. Vi skapade behovets barn. Så alla behöver den känslan att jag får vara med. Va? Jag har en plats. Nu tycker jag att du är lite still, väl stilla här nu. Alla behöver en plats. Sitt inte och kaxa dig nu, tänkte jag. Jag behöver inte jag. Jo, alla behöver det. Jag behöver det, du behöver det. För vi är människor, vi är gjorda för det. Du vet ju själv hur du känner dig när du är osäker på om du har någon plats i fotbollslaget. Va? Och du känner hur trygg som helst, för du spelar inte fotboll. Men du kan väl tänka lite... Ja, men det är liksom, man ska ta ut 11 stycken och det är liksom 12 stycken som är aspiranter. Då. Och så börjar man liksom räkna där. Du, Olle går dit och börjar där och Sture där och liksom Hagbard, han är där borta. Och så håller på. Och så börjar du, och så blir det mindre och mindre urval och du står kvar. Va? Du är inte vald än. Va? Den är inte, det är ingen skön. Hjälpen lite. Jag vet att du bor i Götene. Jag vet att du är så grundtrygg. Va? Men ändå. Va? Man känner liksom att... Och så närmar det sig. Och så kanske du slank in på den sista då. Eller också slank du ut. Va? Så fick du ingen plats. Va? Den är inte god, den känslan. Eller jag är den enda som tycker det. Jag tycker inte om den känslan. Jag vill känna mig att jag tillhör. Och du vet att eftersom vi är sådana vi människor så kan vi gå väldigt långt för att få en plats. Det är ju så här alla sådana här liksom brottsorganisationer och gänggrejer och sånt. Nu tittade du på klockan där. Tyckte du jag håller på länge eller? Nej, vad skönt. Jag har full koll här i mötet. Alla så är gängfolk, va? Ja, eller gäng, alltså ja, såna här olika system, du vet. Du vet att där är man ju, får man ju vara med om man möter upp till vissa villkor. Till exempel sådana motorcykelgäng eller olika grejer, va. du vet, bara få den där västen, va. Först får du vara sån hang around, va, prospect och allt sånt där, va. Och så gå och liksom sopa och städa toaletter och sånt där. Och sen så får du kanske bli en riktig full size member. Och så får du komma med. Så får du den där västen på dig, va. Och vilken känsla, jag är med, va. Men det är bara det att för att vara med där, för att komma in i de här olika gängen där, så måste du ju betala ganska högt pris. Olika saker du måste göra och så vidare. Det finns ju det ena värre än det andra. Och det där, och varför är människor villiga att göra det? Jo, därför att detta är så viktigt. Det är så viktigt att man får känna att man får vara med. Och det där vet ju Gud, för han är ju han som har skapat oss. Han vet ju detta. Därför vill han att du ska veta att det finns en plats för dig som inte är villkorad av någon annan än Jesus själv. Han är den som villkorar den plats. Inte din duktighet, inte att du är häftigast i stan, inte att du gör massa grejer, inte att du får vara med nu och inne nu och sådär. Inte för att du behöver inte spela någon roll där, utan du har den platsen på grund av att han är den platsen. Halleluja. Nu predikar jag lite bättre än vad du ger ensvar till, men han är stolen, va. Han är min trygghet, va. Han är min tillhörighet. Så när jag vet att jag har det i livet, va. Hur ska jag veta det då, Stefan? Jo, man vet det genom att man lär känna honom. Om man lär känna Jesus, då vet man att Jesus är så underbar att han är alltid där, va. Alltså du flyttar på det, men han flyttar inte på sig. Han är alltid där, va. Och nu kommer jag till andra jag måste säga om stolen, va, som jag glömde bort förut. Det är att nummer ett, du måste veta att den är där. Nummer två, du måste veta att den håller. Nu svalde jag det där. Du måste veta att den håller. För om du inte vet att den håller, ja, du fick en sån här briljant idé att du skulle själv sätta ihop den där stolen från IKEA som du åkte och köpte. Eller din pappa skulle göra det, va. Och han skulle visa hur häftig han är, va. Och så kommer han hem där. Säger till mamma där. Ta det lugnt, den lilla gumman. Nu ska bara sätta ihop den här. Inga problem, inga problem. Så håller han på där. Och flera timmar och så vidare. Så efter ett tag så är han färdig. Sen det är kanon. Nu har jag satt ihop den här stolen. Det har varit en massa grejer över här. Det är superbra. Nu har vi extra bultar här. Så det är kanon. Nu är generösa på IKEA. Och så mycket riktigt, va, så sitter man på den där och efter ett tag så brakar den samman, va, den går sönder. Den får den så dåligt ihopskruvan. Och det är ju så viktigt att veta de här två enkla sakerna om stolar. Den är där och att den håller. Va. För vi har alla varit med på någon sån här liksom utflykt som dina föräldrar fick för sig att de skulle ha. Och vi ska ut och kampa. Jag hatar att kampa. Det är värsta jag vet. Alltså. Fy! Och man ska få för sig att man ska ut och ligga i tält och hålla på, va. Det kan jag inte förstå när det finns hotell. Så riktiga sängar, svinkallt där också. Att man har frost i glasögonen och så där. Det är hemskt när man vaknar på morgonen och myror över och kliar och har sig. Men har vi inte kul nu, barn? Visst är det roligt nu när vi var ute? Här har vi kottar. Ska vi samla kottar här nu? Jag vill inte samla några kottar. Jo, jättekul har vi det här. Nu ska vi ha lägerel. Det är det värsta jag vet när lägerel. Det luktar i flera veckor efteråt. Det är förfärligt, alltså. Och då när man sen de där campingstolarna som man med sig också. De där uppfällbara camping som alltid går sönder och ramlar ihop när man ska sola lite grann. Ska vi fälla ner den där lite grann? Pang, åker man rätt ner bara. Då har du fått budskapet om att det är viktigt att stolen håller, va. Och det finns en stol, halleluja, som är så stabil, som är så fundamenterad. Så oavsett vilket tryck du än får möta i ditt liv, så en sak är säker. Stolen kommer att hålla. Därför att stolen heter Jesus. Amen. Och stolen kommer aldrig att flytta på sig. Och den är alltid likadan. För det står om Jesus. Han är densamme. Igår, idag, så och till evig tid. Det betyder att han är oföränderlig. Han är likadan hela tiden. Det är så underbart att veta det. Eftersom mitt liv är ju inte det. Mitt liv förändras ju hela tiden. Och det är bara att titta på dig själv. Jag menar, du blir ju äldre. Det kanske inte du tror, men det kommer. Jag brukar säga till er ungdomar, ta bilder, massor av dem, selfies i mängder. För det där som du ser kommer ändra på sig. Nu ser du så fin ut, skinnet är alldeles spänt och det är superbra. Sen om några år ser du, så kommer det se ut som en Sankt Bernhardshund. Allt bara... Allt åker ner, tyngdlagen slår till. Va? Så du får liksom stadga upp allting och sådär. Men det finns en som inte ser ut som en Sankt Bernhardshund. Och det är Jesus. Han är alltid likadan. Han är alltid lika fräsch. Och han är alltid lika stabil. Amen. Det är Jesusstolen. Den andra stolen då, det är ju du. Alltså, jag har bara två stolar som jag laborerar med här ikväll. Därför att grundläggande är det så. Om du inte har Jesus som din stol, som din tillitsplats. Ja, men då kommer du ha den i dig själv. Och det är ju inget märkvärdigt, för har jag inte lärt känna Jesus så har jag ju inget alternativ. Då är det ju den här platsen. Det vill säga att då blir min förmåga, min redighet, min duktighet, min utgångspunkt blir själva tillitsplatsen. Så det gör det att för en del så kan det vara mer bräckligt än andra. För en del är ju lite duktigare än andra, har du märkt det? Till exempel jag är ju jätteduktig i mig själv, va? Nej, det är jag inte. Men så det verkar som att det går lite bättre för dem då. För de kanske har liksom hela hem och mamma och pappa håller fortfarande ihop och allt sånt där, va. Men så andra har det väldigt trasigt och väldigt liksom, stolen är väldigt knagglig. Men oavsett det, va, så är det ju så att om jag inte har Jesus så har jag den här stolen. Och den här stolen kommer, hur bra du än har gjort i ordning den, så kommer den att svika dig. Den kommer inte att klara det tryck som livet ger. Så småningom så krackelerar den. Och oftast när man som minst vill det, så gör den det. Och det är därför att du som är ung, va, så vill jag bara ge. Jag är inte så ung, men jag har varit ung. Och jag vet, när jag valde bort min stol mot hans stol. Det betyder inte att jag slutade att finnas. Men jag bytte tillitsplats. För vad är det egentligen att tro på Gud? Jo, det är att lita på Gud. Och om jag inte litar på Gud så kommer jag lita på mig. Och om jag litar på mig, då kommer jag förfela mitt liv. Det bara är så. Och jag ska inte leva jättelänge förrän jag upptäcker det. Jag klarade inte att liksom hålla upp mig själv. Jag klarade inte det. Jag orkade inte. Jag hade inte vad som krävdes helt enkelt. Och min vän, det var aldrig tänkt att jag skulle vara min egen stol. Det var aldrig tänkt att jag skulle bära mitt eget liv. Utan hela tanken med detta, det var att någon annan skulle göra det. Och denne någon annan har ju fått ett epitet över sig. Han kallas för nådastol. Jag tycker det är så fint med namnet nådastol. Har du någon sån hemma hos dig? Nej, men du har en toastol. Du har ju andra stolar. Det stod inte att han är domstolen. Utan han är... Vad tror du man kan förvänta sig vid en sån typ av stol? Ja, alltså jag är imponerad. Det är fantastiskt. Han heter nådastol därför att vid den stolen så är det nåd. Inte dom. Det finns en domstol också, men Jesus är nådastolen. Så om jag då upplever att jag behöver få uppleva nåd i mitt liv. Ja, men det finns en stol. Det är bara att gå dit. Där flödar det nåd. Vet du vad din värsta domare heter i livet? Svara inte, jag sköter all snack själv. Du kan bara tänka. Din värsta domare som är tuffast mot dig. Som kommer döma ut dig. Ja, det är någon som säger djävulen. Ja, jo, han är också sån. Men det finns en som är värre än honom faktiskt. Och den personen i ditt liv bär ditt namn. Det är du själv. Oj, vad vi dömer oss alltså. Vi dömer oss på en och andra. Vi får ju hjälp av fienden som hela tiden kör in tankar. Men vi är rätt duktiga på att döma oss själva. Ja, nu var det inte tillräckligt bra. Nu skulle du gjort det. Varför gjorde du inte så? Oh, så håller vi på det här sättet. Men Jesus, det är det som är så fantastiskt med Jesus. Att han dömer oss inte. Även när han kanske borde göra det, så gör han inte det. Jag har haft många diskussioner med Herren. Jag har sagt, Jesus, har inte du sett vad jag gjorde? Det är som att det är inget ämne när jag kommer till dig. Men jag går och hela tiden och dömer mig själv för det här jag gjorde. Så kommer jag till dig. Och så dömer inte du mig. Du borde döma mig, Jesus. Men han gör inte det. Vet du varför? Han heter inte domstol. Han heter... Jag ska sluta nu, men alla utgår därifrån. Det vi startar där. En del, they take pride in their own chair. De är så stolta över. Åh, de är så sådär, va? Du är säkert inte så, men alla börjar där någonstans. För man är sig själv närmast och man försöker liksom, ja, jag ska ordna mitt liv så att det är verkligen stabilt och jag ska allt det där, håller på där och fixar. Tills en dag, någon gång under ens liv, oftast när man är i din ålder, så kommer den andra stolen och presenterar sig. Och då handlar inte det kristna livet i första hand om vad jag gör. Utan det handlar i första hand om vart jag sitter. Var har jag min trygghet? Var har jag min säkerhet? Som jag sa förut, så vi blir besvikna i livet. Och vi kan få uppleva allt det där som är i mänskligt liv. Alla får göra det. Så du behöver inte känna dig helt ensam om du har upplevt det. Alla får uppleva det. Och vi får också känna ibland att vart tog stolen vägen någonstans? Ja, men det var ju så stabilt här innan. Vart tog det vägen nu? Det händer någonting. Bara rycks undan och allt det där. Var är min säkerhet någonstans? Var är min utgångspunkt? Var landar jag någonstans med mitt liv? Och så kommer Jesus och säger han, jag kan få bli din stol. Därför att ditt liv som det ser ut och som det är föränderligt. Det bara är så. Det förändrar sig. Vissa saker du önskar, jag vet inte var du går, om du går i gymnasiet eller var du går, eller om du jobbar eller vad du gör. Så kan man ju komma till den punkten man känner, som jag hade med HK-aset, va? Vi går i blodsförbund med varandra. För vi ville inte att något skulle förändras. För det kändes så gott. Och det är vi två. Vi kan. Vi finröja. Vi har macken där. Vi har flipperspelet. Perfekt. Va, trimma med moppe och alla grejer. Va. Och skönt. Det är tryggt. Va. Men den typen av trygghet. Wow. Den typen av trygghet. Wow. Nu när jag ska bli lite andäktig, det kommer till wow. Förstör hela eftermötet. Den typen av trygghet, den kan inte Jesus erbjuda dig. Därför vet du vad Jesus vill erbjuda dig? Ett äventyr. Ett riktigt äventyr. Han vill erbjuda dig nya miljöer. Säg tack och lov. Ja. Han vill erbjuda dig nya bekantskaper. Han vill erbjuda dig alla möjliga grejer som du i din vildaste fantasi aldrig skulle kunna tro att du skulle kunna komma in i. För att när Jesus tar en människa så blir det ett äventyr. Allt möjligt kommer att hända i ditt liv. Men lyssna nu. Men aldrig på bekostnad utav din trygghet. Det är det som är skillnaden. Att du alltid har stolen att återvända till. Du alltid har en plats där du vet, även om det, försäkta uttrycket, även om det fullständigt skiter sig, va, i livet. Och det gör det ju ibland. Även om det händer, så är stolen kvar. Jag ska aldrig glömma när jag bestämde mig för att flytta min tillitsplats från mig själv till honom. Alltså det var ett medvetet beslut som jag gjorde i mitt liv. För jag hade ju kommit till en punkt, jag låg i lumpen då, kommit till en punkt i mitt liv att nej, det går, jag är vid vägs ände. Jag redde inte ut mitt liv. Jag fixar inte det här. Och då bestämde jag mig. Nej, Jesus, för han var min barndoms Jesus. Va? Så jag hade ju lärt känna honom på läger och såna här saker. Va? Så jag visste ju vem Jesus var. Då bestämde jag mig för, Jesus, nu ska inte du bara bli min kick. Nu ska inte du bara bli liksom någon sån där mötes Jesus. Va? Utan nu flyttar jag mitt liv över till dig. Och från och med nu, Jesus, så är du min stol. Jag sa inte exakt så då. Men det hade jag sagt om jag hade gjort det idag. Nu är det du som bär upp mig. Nu blir du min plats av trygghet. Nu blir du min tillit. Och det är det bästa beslut jag har gjort i hela mitt liv. Varför då? Därför att mitt liv har varit ett äventyr. Alltså jag är bara här och droppar in här. Men jag har varit med om så mycket grejer. Och allt ifrån fantastiska, underbara saker till förfärliga grejer. Tragiska saker som jag inte önskar någon skulle få vara med om. Det är inte kul när din förstfödda dotter som bara 25 år gammal dör. Det är ingen rolig erfarenhet. Och du har bara en grav att gå till. Det är något väldigt fel när föräldrarna ska behöva begrava sina barn. Och det var inte bara det enda barnet vi har förlorat. Vi har förlorat det till. Och då tänker jag så här, alla underbara äventyr jag har haft med Herren. Jag har varit i stort sett runt hela jorden och predikat och stå på. Jag har varit på platser som jag aldrig skulle ha kunnat komma till om jag höll fast vid förbundet med Håkaset. Då hade jag maximalt kommit till Laxå. Men nu har jag varit på andra sidan jorden, va? Och träffat människor som pratar så där konstigt. Man tänker, har du något fel i din hals? Vad är det för fel på? Kan du hosta ut det där så vi kan samtala med varandra? Jag kommer ihåg att jag var och predikade i Sydkorea. Skulle predika där. Och så kom det fram en som grät. Va? Och så kunde hon berätta för mig då på sitt språk där. Och hon var så gripen liksom. Och så här. Jag fick så jobbigt. Va? För jag blev inte ett dugg gripen. Va? Jag kände, kan inte du säga något riktigt här? Va? Harkla ur det där nu. Så att vi... Och så det har jag fått erfara. Fantastiskt. Massa sådana saker jag skulle berätta för. Men också tragiska saker. Och då tänker jag så här. Hade inte jag haft den här stolen att falla tillbaka på. Hade jag inte haft det. Då hade mitt liv raserats fullständigt. För jag menar, jag personligt tänker jag så här, att jag bara håller samman och har ett fungerande, härligt liv, normalt liv. Och så, nu gav jag det bara en liten inblick, så här, lite kort. Att jag bara kan hålla ihop som människa, det beror på att jag övergav Stefan och gick över till Jesus. Och det bästa av allt, jag har blivit en mycket bättre Stefan. När jag sitter med Jesus. Det är det som är så fantastiskt. Det är ju inte så att jag bara evaporated. Och sen är det bara. Nej. Jag är lika mycket. Jag är nog mer Stefan än vad jag var där. Men jag är Stefan på en ny plats. Och jag har kommit till den insikten att. Jag stoler inte på mig själv. Jag stoler på Jesus. Fick du ut någonting av den här predikan? Okej, det är färdigt nu, förstår du. Det blir inte mer nu. Wow, allt folk sa wow. Underbart. Vilken stol sitter du på? Nu vet jag att Jesus kommer du säga nu. Det är ju rätt svar i kyrkan. Men jag vill att du tänker till lite grann. Alltså, för jag är övertygad om att du vill vara på Jesus stolen. Annars är det något fel på dig. Men och så. Men att man vill är inte detsamma som man är. Utan man måste ta ett medvetet val och göra Jesus till. Det behöver inte bli en superkris innan du gör det. Utan du kan göra det här och nu i ditt liv och bestämma det. Och har du inte gjort det, eller har du gjort det, så bara förtydliga för Herren. Herren, du är min stol. Du är min nådastol. Herre, det är på dig jag litar på. Jag har min trygghet i dig. Man behöver säga det. Och jag vill inte förutspå att det kommer hända massa hemska saker i ditt liv. Jag kan bara säga att det mänskliga livet är som det är. Och vi möter ting därför att vi lever här på jorden. Och så är det bara. Men då är det ju så skönt att ha den här tryggheten i Herren. Och det är fantastiskt hur Gud kan hjälpa oss att navigera när saker går sönder. Det är fantastiskt. Vet du varför? För han går aldrig sönder. Kan du säga efter mig, halleluja, det här var bra. Bra. Amen. Böj dina ögon. Böj ditt huvud. Jag behöver inte bli religiös nu, utan bara inför Herren. Och så tar vi bara en liten stund inför Gud här tillsammans. Herre, du ser varenda person som är här i mötet ikväll. Du vet precis var vi är någonstans i livet. Herre, du vet om vi är förtröstansfulla och självupptagna och litar på oss själva och allt som är runt oss själva, Herre. Men Herre, tack för att du hjälper oss att se fördelarna med den stolen som du har, Herre. Att din nådastol, Herre, där finns någonting för våra liv som inget annat kan erbjuda. Tack för det, Herre. Tack, Herre, för att du också möter och mättar någon här och nu ikväll, Herre. Som känner att Jesus, kan du bli min trygghet, Herre? Jesus, kan du bli min stol? En stol som aldrig villkoras av någon annan än dig själv, Herre. Tack för dig, Jesus. Tack för dig, Jesus. Om du finns här ikväll, alla bara är inför Herren nu så här, bara sitter där du gör nu. Om du känner så här i ditt liv att jag har nog aldrig, Stefan, gjort Jesus till min stol på det sättet som du förklarar här ikväll. Jag har liksom inte tagit mitt liv och vandrat över från min stol över till han. Och om du är här ikväll och aldrig har tagit ett sånt beslut i ditt liv, så vill jag i sådana fall fråga dig om du skulle vilja göra det ikväll. Och göra Jesus till din plats av tillit, till din plats av säkerhet. Vill du det, så lyft din hand där du sitter nu. Jag ska inte göra någonting mer än att jag ska be med dig. Gud välsigne dig. Finns det någonting som säger, Gud välsigne dig också och dig. Amen. Och dig också. Och dig. Och dig. Och dig. Och dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Och dig också. Då dig också. Då ska vi där vi sitter nu och där vi är nu bara be en enkel bön tillsammans. Och jag tror att du ska ha med dig det här nu när du går hem och du går vidare. Jag hoppas att du inte glömmer det här nu. Det tror jag inte att du gör. Utan du tänker på Jesus, så kommer du också tänka på honom som den där stolen som farbror Stefan talade om ikväll. Att han är din trygghet, han är din fasthet, han är den som alltid är där. Och han är den som också håller i livet. Det är en av de finaste saker som jag kan säga om Jesus. Att jag kan säga mycket om honom som mirakelmannen och fantastiska saker han kan göra. Han är kraftfull och stark. Men för mig, det är just det där att han alltid är där. Och att han alltid håller. Ju äldre man blir, ju mer uppskattar man sånt. Kan vi göra så här, du som lyfter din hand? Vi kan göra så i hela kyrkan här. Att vi ber en enkel bön tillsammans. Så jag kan be före dig. Och så ber du bara efter mig. Så ber vi så här tillsammans. Jesus, tack för att du är den du är. Och Jesus, jag vill att du ska vara min nådastol. Tack för att du erbjuder det till mig. En stol som alltid är där. En stol som håller. Och Jesus, nu tar jag mitt liv och vandrar över till den stolen. Till dig, Jesus. Med allt vad jag är och allt jag inte är. Jag kommer till dig, Herre, och lägger hela mitt liv i dina händer. Jesus, du är min grund. Du är min fasta grund. Och tack, Jesus, för att jag alltid kan få lita på dig. Att du inte ändrar dig när allt annat ändrar sig. Utan du är fortsatt kvar. Alltid densamme. Du, Jesus, är nu min nådastol. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Wow. Nu kan inte jag be dig resa dig upp och lämna din stol, men det skulle du egentligen göra. Men du fick poängen ikväll. Halleluja.